På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar. Den svenska sommaren är skön.
Podplay.
Veckans avsnitt sänds i samarbete med Svenska Frisörskolan.
Sveriges bästa frisörutbildning. Svenska Frisörskolan är godkänd av frisörbranschen, samarbetar med Björn Axén och Kevin Murphy och har vunnit titeln Årets frisörutbildning i Sverige. Svenska Frisörskolan har ett fåtal platser kvar. Sök på svenskafrisörskolan.se.
Hej, det är dags för ännu ett avsnitt av podden som heter Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Idag heter min gäst Kjell. Ja, i början av 60-talet gick Kjell in på den polisiära banan. Han är idag 83 och vi får först en snabb resumé om allt han har gjort och sen så går vi in och lyssnar på lite detaljer kring yrket som han har varit i så pass länge. På Patreon så lyssnar vi lite kring internationellt samarbete. Hur många var egentligen tjejer på den tiden när Kjell började som polis? Det hör vi där också. Patreon.com/snutsnack för bonusmaterial med Kjell och med många, många andra. Ja, ta det nu försiktigt där ute. Och så hoppas jag ju som vanligt att du får en riktigt trevlig lyssning. 13-10 och så säger jag hjärtligt välkommen till podden Snutsnack, Kjell.
Ja, tack så mycket.
Hur står du till
det
idag?
Spännande.
Ja, lite spännande. Ja. Är det din första podd som du medverkar i?
Ja, podd var för mig ganska okänt.
Ja,
det är ju... jag vet vad det handlar om nu.
Ja, det är väl egentligen en modernare form av radio, att man själv kan göra programmen och lägga ut dem liksom. Ja.
Ja, och att de blir eviga.
Ja, exakt, det blir någonting evigt.
Nej.
Ja, men du är ju idag pensionerad polis.
Ja, sedan, vad blir det nu? Sedan 20 år.
Ja, sedan 20 år tillbaks.
Ja, jag var 63 när jag gick i pensionen.
Det är i alla fall en respektfulla år där sen du gick i pension. När började du inom polisen då?
Ja, då får jag ta en liten lång historia egentligen. För att jag har ju då 51.
51?
Ja, gick i skolan då. Jag tog realexamen, jag tog studentexamen.
Mm.
Och på latinlinjen, men du vet inte vad det var på den tiden.
Nej, vad hette den?
Latinlinjen, men det var språkligt inriktat bara.
Just det.
Jag läste latin och tre övriga främmande språk.
Mm.
Ja. Så jag har lite kunskaper där också. Jag har visat sig att jag har haft mycket nytta av dem sedan. Och så letade jag efter välja bana. Kunde inte komma på något speciellt. Lutade egentligen skulle blivit jurist och nog tanken från början.
Ja.
Så kom jag på att det där kommer nog kosta en massa studieskulder.
Exakt.
Även om jag skulle kunna klara det. För jag hittade då, jag plötsligt hittade en broschyr som heter Välkommen till Landsfiskalsbanan. Och det här var ju då 1961, för dessförinnan hade jag jobbat ett par år med olika yrken, bland annat hade jag varit lärare på folkskolestadiet.
Mm.
Och lite andra jobb, industrijobb också, och sen bestämde jag mig då för att söka som heter på den tiden landsfiskal, aspirant.
Landsfiskal, det är ett ord vi inte hör så ofta idag. Idag hör vi inte så ofta.
Det är det inte. Landsfiskal hade vi fram till 1965 och du vet vad det borde på.
Ja, det var förstatligande.
Förstatligat. Mm. Och då var man spännande. 1961 visste man inte att detta skulle ske 1965.
Nej.
Men jag tänkte att jag kastade mig över det där ändå, va? Och det blev en massa praktik. Man skulle vara hos två olika landsfiskaler sammanlagt 6 månader. Man skulle vara på en länsstyrelse 6 månader. Och så skulle man göra ett år sammanlagt hos ordnings- och kriminalpolisen i Stockholm.
Okay.
Och det blev då 1963 som jag gjorde den delen. Sen vi tog då juridiska studier. Slapp jag inte undan en juridikum där. Vi då var i högskolan, det var inte universitet då, 63. Och det klarade jag av och då avlade man så kallad distriktsåklagarexamen. Mm-hmm. Och då kunde man bli distriktsåklagare, men sen är plötsligt så, ja, det gick ju vidare. 65 kom ju då för staten, polisen.
Mm.
Då valde jag att söka till polisen slutligen då. Alltså efter de här, ja, jag väntade lite, jag gick en polischefskurs också 6 månader i Solna.
Uh-huh.
Och då var det vi framme vid, ja vad kan det ha blivit, ja någon gång där 63-64. Och sen kunde man då välja, det fanns då 3 grenar utav det här. Det fanns polisutbildning, det fanns åklagarutbildning, fortsatt åklagarutbildning då.
Mm.
Och det fanns kronofogdeutbildning, det fanns 3. Dessförinnan hade ju då landsfiskalen haft hand om alla de här 3 ämnena.
Ja, okej.
Okay. Han var, på landet var han ju den som styrde över det mesta rättsliga. Och han var statligt anställd. Och sen 65 då så gick jag polischefskursen som jag sa, 6 månader i Solna.
Mm.
Och därefter placerades jag ut i länet då, det blev Blekinge för min del.
Mm.
Och gjorde då några år som olika positioner som polisintendent bland annat.
Okej,
okay. Jag placerade då Blekinge län, men då kastades man också runt på olika vikariat i andra län.
Mm.
Och 1970 fick jag en tjänst i Norrköping inom karriären och hade då att göra med Blekinge förstås, med Kalmar, Jönköping, polismyndigheten i Stockholm, där var någon sorts TF-assessor, du kommer ihåg den fina titeln.
Nej, det kommer jag inte ihåg, TF-assessor. Det måste du förklara. Jag är för ung för det också. Vad var det för någonting? Vad var man då? Vad gjorde en assessor?
Assessor, han var på polismyndighetssidan kan man säga. Polismyndighetsärenden.
Okej.
Okay. Det var alltså det fanns överintendenter. Och så fanns det då assessorer som det blev i plural.
Okej.
Intendenter då, polisintendenter.
Men jag måste fråga Kjell här innan du går vidare att du, när du började där, då fanns det ju det här med landsfiskalen och så vidare, och du berättar den delen att, men hur var, för vi har ju hört tidigare i den här podden om många omorganisationer inom polismyndigheten, men hur var inställningen då när man skulle gå från det här den här organisationen med landsfiskaler till en förstatligande?
Nej, det var nog inte mycket att välja på det.
Nej, det förstår jag. Men tyckte
man
att
kunde välja någon av de här grejerna. Men
tyckte man att det lät positivt att polisen skulle förstatligas? Eller tyckte man att,
man såg fram emot det här.
Ja, man gjorde det. Ja, vad intressant.
Att det skulle bli guld och gröna skogar, va?
Ja.
Och det blev det också.
Det blev det.
Man tilldelades ju tjänstebilar som inte fanns på alla ställen. Ju.
Nej, just
man
det.
Man åkte taxi.
Mm.
I ett trevligt stad som heter Ronneby som jag råkar bo i, här, hade ju då ingen tjänstebil. Mm. Utan det var chefen där, chefen han lånade ut sin privata bil.
Ja, det är otroligt. Man åkte med privat bil alltså?
Ja, det var en vanlig privat bil som man åkte i. Och så tog man taxi för övrigt då. Men man behövde rycka ut så tog man en taxi.
Fick man någon form av milersättning då om man körde privat bil?
Ja, visst. Det tog jag han då. Ja.
Det var lite High Chaparral på den tiden.
Ja, det var det. Det var det faktiskt.
Men vi var framme.
Det rullade ju på då. Jag bodde då i Norrköping när jag kom dit 70. Så jag åkte runt istället i södra Sverige och i Stockholm var jag flera gånger.
Mm.
Och Gotland var också ett bra tid. Och 1975 så blev jag ordinarie, som det heter då, polisintendent i polismyndigheten i Karlsson.
Okej.
Okay. Och där fanns då 3 kommuner inblandade i den myndigheten, Karlsson, Olofström och Sölvesborg. Det var utgjorde ett polisdistrikt och en myndighet.
Mm.
Och där jobbade jag några år och blev då 1987 polismästare.
Okay.
I polismyndigheten i Karlsson. Men inom de här tre kommunerna. Och då kan jag väl bara nämna parentetiskt att det blev då i konkurrens med 9 övriga sökande.
Ja, det är bra, det är bra. Det var lite konkurrens.
Det hade lokala rösterna, ja. Men regeringen tyckte att det också så att det var ju. Man utsågs av regeringen då, ja.
Men hur var det då? Då gick du som polismästare. Det var ju, ja, det var väl så långt man kunde komma där, va, sen?
Ja, man kunde bli så småningom och visade sig att det dök upp något som är länspolismästare.
Ja, just det. Just det.
Ja. Och, men då när man bytte om organisation igen, och det skedde då ungefär vid sekelskiftet 1999-2000, då fick vi en länspolismästare.
Ja, just det.
Och jag fick behålla min titel som polismästare och fick lite nya arbetsuppgifter som jag faktiskt hade haft tidigare också, men blev lite utökat.
Ja.
Man var tvungen att behålla mig där. Jag var chef för rättsenheten, gränsövervakningschefen, och redan då började problemen med alla trevliga människor som kom från Baltikum.
Yes.
Från Polen framförallt.
Aha.
Så det blev en stor uppgift där till småningom.
Aha.
Jag var säkerhetschef för IT-frågan, någon anledning för det var jag.
oj, här har vi, det blixtrar för
jag
din
tjänst. Jag var ansvarig för arbetsledningsutbildningen i länet då. Alla kurser som gällde arbetsledning höll jag i. Och det var allt det där när jag var på länsplanet. Och det, jag var ju nöjd med det.
Ja.
Men det visade sig att snart var jag nog inte där, för att jag slutade då.
02, ja, just det.
Ja.
I början som ung då, för du var väl ganska ung då, 62-63 när du började, eller?
Ja, jag var 22-23.
Hur skulle du säga att allmänheten bemötte en landsfiskal på den tiden när man stoppade någon eller man pratade? Fanns det någon respekt för konstapeln för den tiden?
Nej, det här kallades att man auskulterade, som heter ett fint ord.
Ja.
Man skulle egentligen följa verksamheten bara på landsfiskalen.
Ah, okej, okay. Så då var du inte ute och jobbade?
Nej, man var ute. Det första jobbet man hade då vid statlig tjänst.
Just det.
Men det avgavs ju omdömen då hur man hade uppträtt. Och så fick man plus efter den första landsfiskalstiden, så fick man gå vidare till då länsstyrelsen, och gick det bara där så gick man till Stockholm. Så.
Men sen, när du sökte ju till polisen sen, du kunde ha valt kronofogden eller åklagare.
Ja, åklagare.
Men vad var din första tjänst som polis? Vad var det då?
Det var väl den här som polischefskarriären heter.
Ja, det var det. Du gick in på den ganska direkt där, ja.
Ja, men den blev det ju rätt snart ju.
Ja, precis. Ja, men hade du några, jag tänkte, fanns det någon känsla hos dig att liksom jag kommer att bli en bra chef, eller lät det bara bra att söka chefstjänst, eller hade du någon tanke om att jag är bra på att styra och ställa och liksom ha folk under mig?
Ja, jag tyckte nog det, att jag i den åldern är man ju inte så mottagande för synpunkter, men jag tyckte det, jag trivs hela tiden med det.
Ja. Så du har egentligen,
när man själv fick ställa och...
Ja. Du har egentligen alltid varit på chefsnivå då inom polisen.
Ja, kan man säga då. Ja, polischefsnivå, ja.
Polischefsnivå, ja, precis. Har du varit ute liksom och rullat själv också på gatorna liksom i polisbil och så där?
Ja, inte själv, men tillsammans med andra.
Ja, tillsammans med andra liksom, och gjort klassiskt polisarbete också.
Ja, visst, men man var ju början då av sina eventuella kunskaper.
Ja, jo, det är
men man kunde alltså vara tvåa i den bilen. Så att,
just det.
Ja, det kunde man ha.
Just
och det fungerade väl även i Stockholm då, framförallt när det gällde kriminalpolisen.
Ja.
Då jag skulle hamna samlad med redskapsgäng som, vad heter han nu, Kurt Stålmannen.
Ja, okej, okay, det vet jag inte om det.
Jag vet inte om det var.
Nej.
Han var ju Det var en klassiker på kriminalpolisen. Han var ju den som, han hade det kännetecknet att när han skulle rycka ut.
Aha.
Innan han gjorde det så ringde han kvällstidningarna.
Oj.
Att de skulle vara med och bevaka hans insats.
Är det sant?
Och de skrev mycket om honom, för de fick ju öppen boken sedan.
Ja.
Kurt Hjelm hette han, Stålmannen kallade han. Måste, ja, kanske du är inte så gammal.
Men
jag var i alla fall tillsammans med honom. Han skulle då, vi skulle ut och det gjorde vi flera gånger. Vi gjorde många utryckningar. Han var en trevlig gubbe, men högfärdig. Och just det där att han ringde i kvällstidningen först.
Men var det populärt? Och det kan ju förstöra ett ärende också.
Ja, men nej, det var bara han som... De ringde honom först. Nej, de först ringde ju målsägaren eller vittnen först. Sen kom det. Men innan han åkte iväg, eller vi åkte iväg då, så ringde han kvällstidningen. Så nu åker jag ut.
Det är ganska bra ego liksom. Nu åker jag ut, nu vet ni att det kommer hända någonting liksom.
Ja.
Vad tycker
men
du?
Det är det minne jag har av honom. Men han såg sig klart upp väldigt många fall i Stockholmsfisen. Jag vet inte vad det blev totalt innan han slutade. Han var alltså... Nu jobbade vi då i beredskap, så han jobbade inte. Det var en tillfällighet som han jobbade när det var... Men det hände väl inte någonting i Stockholm som man kunde kasta sig över.
Vad tycker du har varit mest intressant under alla dina dryga 40 år inom polisen? Vad tycker du har varit den enhet eller den tid och som har varit mest spännande att jobba under?
Ja, det alltså fram till man går ut på lokal nivå så var det nog den här på kriminalpolistiden, men det var 63 det.
Ja, det är några år sedan alltså.
Ja, det var så länge sedan, det är ju 41 år sedan. Ja,
det är mer.
Men sen kom ju minnena då naturligtvis från förstatligandet då, 65. Först januari, man vände upp och ner på allting inom polisen. Fick nya resurser och herreman till hela den satsningen var ju då Carl Persson, som var inrikesminister var han ett tag. Och blev sedan rikspolischef.
Just det.
Han såg liksom inga gränser med ekonomin, utan det förräktes ju saker. Alla polismän skulle helt plötsligt ha tjänstepolisskydd. Det fick alla, även de som bodde i Skåne och Blekinge. Och vi tilldelades finska skidor. Jag vet, vi hade behov av någon när vi hade den där stora vintern 69 var det.
Och då fick ni tjänsteskidor? Var det så? Tjänsteskidor?
Tjänstepolisskidorna hade vi då. Men det var bara tillfället vi hade dem. Sen hade de nog legat och skrotat.
Det känns som i alla fall bortkastade pengar när det kom till Skåneregionen.
Ja, jo visst. Men Blekinge var lite på gränsen. Det är också ju lite för ibland. Nej, det där var ju en spännande tid. Och som sagt, det fanns tjänstebilar till hur många som helst.
Ja, det blev ju tjusigt där med svartvita bilar och det var ju Valiant och alla möjliga.
Ja, ja. Valiant var ju väldigt populär. Det tyckte de flesta polismän om ju.
Ja, det var väl en sexcylindrig motor i den, va? Den var väl lite större?
Jo, nej, men det var ju... Ja, liknade liksom de amerikanska bilarna kan man säga.
Ja, just det. Den var lite mer så. Men det var ju också Amazon. Volvo Amazon fick man ju i början där, va?
Kanske.
Någon Sabar. Och...
Ja, sen kom ju på Amazonen sedan.
Ja.
Ja, den var ju också populär.
Men någon sån B18-motor eller B20 kanske till och med.
Ja, ja.
Ja, men
den rymde inte så mycket. Den var ju inte så bra för att transportera folk. Men den var ju inte så trång i baksätet.
Ja, just det.
Ja.
Den var rätt snygg. Snygg bil alltså, var det.
Ja.
Men jag tänker, det har ju gått, och det, man tittar på det spannet där du har varit anställd då, vi säger början på 60-talet, 61, om vi börjar redan med det här landsfiskalsansökan, och sen slutar du då 2002. Det måste ju ha skett där en oerhörd, eller det måste ha skett, det var ju så att det skedde en oerhörd teknisk utveckling. Den är ju helt gigantisk egentligen.
Ja.
Om man tittar på vad ni inte hade 61 och vad ni hade 02.
Ja, ja, det var ju natt och dag. Ja.
Vad skulle du säga har varit det mest en av någon viktig faktor liksom för polismyndigheten som hände under de här åren som du var med? Är det någonting du skulle kunna peka på som var väldigt viktigt?
Ja, det är väl datorutvecklingen, alltså den tekniska utvecklingen. Och det började rätt tidigt för polisen del. Alltså, vi hade ju ett telefax. Det fungerade bara ett tag. Men sen kom ju det här och vi var tidigt ute. Jag vet, jag hade min... Jag kommer inte ihåg vilket år, men jag skaffade mig en sådan dator rätt tidigt. Naturligtvis nummer ett i myndigheten hade ju den möjligheten att köpa först. Jag tror det kostade 40 000 en dator på den tiden.
Ja, ah, det var, jag kommer
ihåg. Nej, det är 100 000 nu.
Vi fick
men
ju,
kan man köpa den för 5.
Ja. Man fick ju erbjudande från myndigheten att köpa datorer då. Det kommer jag ihåg då. Det var ju i alla fall i början 90 då också.
Ja. Och det var många som nyttjade sig av det.
Ja.
Men det var ju nästan en meter väg, den här boken man skulle ha hjälpt sig.
För det är ändå, jag började ju polisutbildningen 1988, och det var ju ganska lång tid efter det som vi fortfarande faktiskt satt och knackade på skrivmaskiner när vi hade gripit folk och sådär, och det var ju många kopior som skulle rivas.
Ja, som skulle vara ovillig. Det skulle tryckas igenom 5 kopior, som man kunde säga. Och det gällde att ha en riktig maskin, och var det bara en, jag tror det var Halga som den hette på den tiden. En liten grön maskin.
Ja, just det.
Den slog rakt igenom den.
Med en sån liten, med sån grov grön metallyta hade den sådär.
Ja, just det.
Men jag måste fråga dig, Kjell. Om jag frågar dig om ett minne från din polisiära karriär. Vad är det som sticker ut mest då hos dig?
Jag vill inte ta något som innehåller våld här. Eller som är...
Nej.
Som har stått i tidningen och man kommer lätt in på namn och så vidare. Kanske de lever fortfarande. Jag vill lämna. Jag vill ta en händelse som hände den 8 februari 1983.
Okej.
Okay. Det handlar om en polsk helikopter som landade på Tärnö i Karlsunds skärgård.
Okej.
Okay. Det var en ganska unik händelse. Det var ju järnridå då, va?
Ja.
De fick inte ens komma in i landet. En del gjorde ju det ändå kanske. Men, vi satt då på eftermiddagen. Jag var polisintendent och polismästaren. I en överläggning. Då det plötsligt ringde på telefonen. Den gamla hedliga telefonen. Vaktaren befäl rapporterade då att som man uttryckte, har landat en polsk helikopter på Tärnö. Vi blev först summade av förvåning. Gränserna mot Polen var stängda, men rätt snart aktiverade vi oss genom att kontakta lotsverket. Vi hade ingen polisbåt då, det fanns i Karlskrona, det skulle ta lång tid. Och det var lovet på land också, då det var i februari. Det var snö idag. Vi kontaktade då lotsverket som hade en lotsbåt som kunde gå ut till Tärnö. Vi fick transport dit. Vi tog med 2 polismän.
Mm.
Vi kom dit och såg att det var en helikopter där. Och vi började söka efter de här helikopterna. Måste ju ha haft en besättning också.
Ja, såklart. Det
visade sig vara 2 stycken. De satt, det visade sig rakt i köket på den bostad som det fanns där för den enda övernattande på en rätt stor ön.
Uh-huh.
Han var samtidigt fiskare och tillsynsman.
Okay.
Han hade då hittat en gammal, han hade kommit in till honom. Och han sökte med på en gammal skolkarta, den här som han hade i storlek av 5, tror jag. Jag försökte han förklara för dem var de befann sig i Sverige. De visste att de var i Sverige. Eller det var fast sannolikt att de var i Sverige. Vi beslutade oss då så småningom när vi hade kollat lite grann. De talade lite dålig engelska, de här polackerna. Men strax efter hade media då, dels i Sverige men även i övriga Västeuropa, fått kännedom om den här landningen på Tärnö. Och det kom och började ringa. Det kom snart från övriga Västeuropa också, att vägna och så vidare. Och då ville vi veta vad det här var för något. Då beslöt vi att vi kallade till en presskonferens. Och vi kunde fylla hela den här ordesalen.
Okej.
Okay. Det är journalister då på kvällen. Vi kom då fram till att helikoptern hade sannolikt flugit extremt
fort, sa du, eller?
De hade flugit extremt fort.
Ja, fort, ja.
Och de hade därmed åkt under den svenska radarn.
Okay.
Som var tänkt att övervaka dem ju.
Just det.
Men jag vet inte hur de gjorde, men de visste ju om det här. Att, möjligt att de visste vilken funktion den här radarn hade. Jag vet inte ens om radarn fungerar. Men de berättade i alla fall då att de hade landat så fort de såg land. Och då började de få bränslebrist. Oh. Och den helikoptern som vi höll för med de här, och de fick rätt snart beviljat uppehållstillstånd i Sverige. Och då sa den här nämnden som handlade det att det var inte på grund att de riskerade
sina liv.
Alltså de var tänkta då, de i Polen fanns det till och med dödsstraff påstås den tiden på de som flydde i landet.
Just det, såklart.
Ja. Och det där gick ju här, va? Vi tänkte på att man skulle flytta den här helikoptern.
Ja.
Men så småningom så hittades den av en polsk delegation som kom till oss med en lite större helikopter. Och att det dröjde så länge berodde ju för, säkert på att de först ville de ju inte medge att de saknade en helikopter.
Nej, det är klart.
Det var ju genant för dem att de hade en helikopter som hade flytt från
Polen.
Men så småningom insåg att det här var sanning och de kom och hämtade den här på F-17 i Kallingen.
Så och Polen fick tillbaka sin helikopter alltså?
Ja då, de fick tillbaka.
Men medborgarna, de stannade i Sverige?
Ja. De stannade i Sverige, stämmer.
Spännande.
Jag var 83, så då hur gammal var du då?
Ja, 83, ja. Nej, men då var jag 16 bara.
Ja, men det skrevs om det här rätt många dagar innan det intresset uppehöll. Vi hade en kontakt med Polen via den här, inte ambassadör heter det, utan vi hade en kontaktman i Malmö som vi hade viss nytta av då som tolk och så vidare. Så slutade det, men det är ju särskilt stora sedan hur de upplevde den här tiden innan de kunde ge sig iväg.
Ja, det var ju väldigt speciellt. Mina morföräldrar då, så fort de blev pensionärer så var de ju egentligen bara en kostnad för DDR då, Östtyskland. Så då fick de resa ut liksom. Men innan dess så var det ju stängt för min moster och morbror och sådär. Men det var ju tur att mamma kom ut i tid liksom där, men ja. Det var andra tider det, när det var järnridå.
Ja, men om jag minns rätt gick det till så att hans kompis och han som har stått för den här historien som kunde lyska, den kamraten till honom, han fick ett uppdrag att göra en viss flygvapenuppdrag på Kellevan. Då startade han helikoptern och åkte till en plats som de redan tidigare hade bestämt.
Ja.
Och sen stack de ut över havet. Och som jag sa, bensinen var närmast slut. Och säkerhetsmarginalen var så länge överskridit. Och då blir de oroliga naturligtvis för det här om de skulle hamna i vattnet.
Wow.
Men utan innan de kunde landa på Tärnö.
Men du ser, det där är ju, det är en väldigt spännande historia ur många aspekter. Det visar ju hur viktigt frihet det är för vissa människor att kunna göra sådana riskfyllda saker, ja, som att chansa att bensinen ska räcka, ja, till Sverige till exempel, bara för att få komma och leva i frihet.
Ja,
ja, det var en den väldigt här, spännande historia.
Han gjorde med polska bristande tillträde till Sverige. Jag stoppade på den tiden, kunde polismyndigheten direkt vid gränsen avvisa.
Ja, just det.
Ska de först åka in och sen får man problemen.
Ja, just det.
Ja, men jag skickade ut flera hundra polacker. Jag var speciellt under tiden som gränsövervakningschef, så jag tror jag var uppe i 300 sådana.
Ja, då kunde man avvisa på plats.
Jag vände på dem bara, men till slut så skulle de bara åka in.
Ja, det kan man inte göra idag. Du hade inget krångligt ärende som polismästare. Jag menar, jag tänker på personalärenden och sånt där. Det är ju lite trixigt inom
alla.
Ja,
det hade man ju på den tiden. Uh-huh. Det hade man alltid personalärende. Man hade ju ett... alkoholen inom polisen var ju ganska väl utbredd. Och många av dem hade jag äran faktiskt att skicka hem. Uh-huh. Alltså, de fick ju beslut. Inte från min sida, men jag föreslog i vart fall till länsstyrelsen var det väl då, att den där personen borde avskedas på grund av sina alkoholmissbruk.
Ja.
Det fick man ju inte erkänt naturligtvis av individen, utan han nekade ju till allt sådant, men man kunde ju med vittnen och så vidare beslå honom med godslandningen där. Och jag tror att jag på det sättet... på ganska god tid gjorde mig av med 3 polismän och 2 civilanställda.
Aha.
Och sen fanns det en annan som hade problem, men inte så uppenbart. Och det var ju rätt mycket, för vår personalstyrka var ju då cirka 100 polismän och 35 civilanställda.
Aha.
Aha. Men det där var ett jätteproblem, och man gjorde ju hembesök och sådant. Men de hade ju alltid städat efter sig när man kom, eller före sig. De kunde inte se att de hade några problem. Men det pågick ju flera år, det där, så det var ju en lång process att bli av med.
Idag tänker jag att man ser väldigt annorlunda på det här med anställda med alkoholproblem, att man ser det mer som en sjukdom och man försöker vårda tillbaka dem liksom till ett mer alkoholfritt liv.
Ja, men det är därför att individen vet att det är hans chans. Någon som inte förstod det här var ju dumma, va? Men dessförinnan gick man inte den vägen, utan man försökte bevisa vad de hade problem med.
Men jag tänker att det var ju andra tider, att man kan ju lätt ta till alkohol till exempel när det är tufft, antingen hemma eller på jobbet, och det kan ju döva både liksom upplevelser och ångest och allt vad det nu är. Jag är själv ingen stor nyttjare av alkohol, men jag tänker att nu för tiden pratar man ju mycket mer om det som händer, att om man har varit med om något traumatiskt, låt säga allt från en trafikolycka till avlidna människor som har råkat ut både för mord och andra saker, att man liksom pratar ut om att man kanske förr i tiden, det här kan vara fördomsfullt av mig, men då kanske man gick snabbare på flaskan. Jag vet inte om det är bara fördom eller...
Det kan ha funnits sådana. Men man hade inga debriefings efter sådana händelser på den tiden.
Nej, man hade ingen debriefing.
Man åkte hem direkt efter att få gjort upptag. Och det kanske det här låg belastade med människor. Men numera så har man ju en debriefing. Det fanns ju då när jag slutade flera som inte ville ha den här sammankomsten som det var att debriefa händelserna.
Nej. Precis.
Till exempel vid en trafikolycka vi hade med 4 där det var det ensam. De körde direkt hem, det var på natten. Och ville inte prata om det här mer.
Nej, men idag tror jag att det är obligatoriskt. Alltså, du får ju lön också.
Det är obligatoriskt nu, ja. Men det har ju följt utvecklingen i samhällsutvecklingen.
Men det var intressant, för jag pratade med en gäst som var på debriefing, och han kände att det var en händelse då som han behövde inte gå på debriefing, menade han hade varit med om det här många gånger tidigare och så vidare och så vidare. Men så förstod han när han satt med under de här samtalen att han fyllde en funktion för yngre kollegor att vara med på den här debriefingen och prata om tidigare händelser och så vidare och så vidare. Att han också, att det inte bara handlade om honom så att säga, att när man samtalar i grupp då om någonting traumatiskt, så förstod han att ja, men den här debriefingen kanske inte bara, jag kanske inte bara är här för min egen skull utan också för andras så att säga.
Ja, så är det.
Ja. Men när du ser polisbilar idag som swishar förbi och sådär, följer du svenska polismyndighetens utveckling?
Ja, det gör det.
Ja, du gör det. Mm.
Jag är nämndeman, det hamnar ju rätt mycket polisiärt.
Ah.
Ja, och det har varit i 20 år nu, så att jag, det tycker jag är ett bra sätt att följa utveckling för när det gäller polis. Där det finns polisen ibland här då. Även i övrigt hur man ser på domstolarna.
Ja.
Så det tycker jag har varit intressant faktiskt.
Mm. Hur är det då i domstolarna idag sitter? Det är ju ganska, det är som att det är en aldrig sinande brunn av brott som dyker upp hos er.
Ja. Alltså nu har ju domstolarna fått på sig att de måste köra sommarting också, va?
Ja.
För att de ska korta ner balansen. Det är otroligt mycket normal balans på domstolarna.
Ja, ja.
Och det är inte bra, för då blir ärendena gamla.
Ja.
Och minnesbilderna försvinner för vittnen. Och
ja, det är klart. Det är klart.
Allt annat. Så att det är inte bra att det inte blir färska domar.
Nej.
Plus att man ibland så reagerar man att det tar så lång tid. Det är ju, ibland sitter man ju då kanske en hel vecka för ett ganska okomplicerat ärende. Men det kostar ju advokater till 1000 och det kostar ju tolkar framförallt nu.
Ja, mycket tolkar.
Ja, men går till tingsrätt, personer där som tittar på den här listan och tittar efter ett svenskt namn, så är det ju 10% som är svenska namn. Övriga utländska namn. Och de kan ju vara födda i Sverige i och för sig. Men, sen kom ju då det kom 68, kom tjeckerna, eller kom ungarna 66. Ja, det kom ju ändå andra hälften av 60-talet. Kom ju.
Ja, om man tittar på min generation, min generations föräldrar. Jag är ju född 67 och min mamma är ju tyska och min äldsta väns föräldrar hon är finne, italienare, och så hade vi någon turk, jugge. Det var ju det som var, det var våra föräldrar liksom som kom och jobbade på 60-talet där, slutet 50.
Ju, vi hade ju från Finland, hade vi en anstormning här just till Västra Blekinge.
Ja.
Men det var ju... De gick ju direkt in och kom på onsdag, så började de jobba på torsdagen på onsdagen.
Exakt, de gick ju direkt in i arbete, ja.
Ja, och hur vill de lära sig svenska? Det borde inte vara att vi är svenska, det fanns inte.
Nej.
Utan de lärde sig att de var kompis med svensk.
Ja, de gick rätt in i jobbet och där var de tvungna att lära sig. Det blev...
Ja, och så söp de.
Söp de. Ja, italienarna... Italienarna, jag var alltså fascinerad av min, jag var gift med en italienska. Han tog bara 1,5 glas vin, sen var det slut.
Ja, det är en annan kultur där. Ja. Finnarna och ryssarna, vet du, så är det med det. Rosypa som är det där.
Ja, där dricker de lite mer. Jag tänkte höra också lite som avslutning här på avsnittet. Hur det är med att titta på polisfilmer? Gör du det, Kjell?
Nej, jag gör inte det.
Nej, det gör inte det.
Jag hittar inget som är autentiskt.
Nej, nej. Nej, det blir ju såklart, det blir ju lite romantiserat.
Ja, men de svenska naturligtvis innehåller ju rätt mycket sanning, men det är ändå lite som är fel.
Ja.
Man går alltid in i mörka utrymmen med, vad heter det, lampan.
Ficklampan.
Ja. Tänd, va? Och det gör man inte, för då är man ju skottavla, va?
Ja, det är man.
Jo, det är man ju.
Ja, det är man.
Ja, det är man ska släcka ner så mycket man kan.
Ja, sikta på lampan, det är inte så bra nu.
Nej, men jag har inte sett någon film där man inte har gått in med lampan i mörkret.
Nej. Kjell, jag tackar dig. Jag bugar och bockar. Jag lyfter på min hatt. Jag har ingen hatt på mig, men du får tänka.
Ja, det har gått lite fort, men det blir så.
Ja, nej, men det var jätteintressant att lyssna. Så tack så jättemycket. Stort tack. Nu är veckans avsnitt till ända. Men du får ha lite tålamod, fram till nästa kommer ett nytt. Men om du inte är Patreon så kan du ju höra massa bonusavsnitt medans. Då är det patreon.com/snutsnack. Annars så hörs vi i nästa vecka. Ha det fint. Hej då.